par. Roligt att se er. Patrik Forsling heter jag. Är medlem här i församlingen. I mitt nya jobb på Ekumenia så är jag ute och predikar i stort sett varje helg runt om på olika ställen i Sverige. Men jag upptäckte i morse att det är mycket roligare att predika hemma. Så jag är glad att ni låter vanliga medlemmar predika här i församlingen. Nabil, han lovade i början att alla som inte förstår gudstjänsten fick upp på läktaren. Och då blev jag väldigt orolig. Jag tänkte, en bit in i min predikan så kanske det börjar bli en ström upp mot läktaren. Vi får be Herren att inte bli så att den helige ande själv är närvarande här hos oss idag och förklarar ordet för oss. Låt oss be att det får ske. Herre, tack för att du är med mitt i vår närvaro. Tack för att du har kommit till oss, helige ande. Tack för att du är här när vi samlas i ditt namn. När vi läser ordet, när vi lyssnar på sångerna, när vi ber våra böner. Du är med mitt i allt detta. Och nu ber jag att du skulle göra ordet levande, verksamt, tydligt och klart för oss i våra liv. Det som vi idag, just idag, behöver höra. Låt oss få höra det. Om det vill jag be. Amen. Dagens frågesport. Är det någon här möjligt? Sting Gunnar får inte svara för han är så påläst. Är det någon som vet vilken filosof som sa följande ord? Livet är som en påse. Tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något. Är det ingen? Eller alla? Precis, Hasse Alfredsson. Han talar om pastor Jansson i en berömd revy som heter Gröna hund. Och för alla som är födda efter 1962, ni är ursäktade för ni kunde möjligtvis inte veta det här. Pastor Jansson, jag minns honom, han som var en värdig representant för den svenska kyrkan. Han hade inga bestämda åsikter om någonting, sa Hasse Alfredsson. Livet är som en påse. Tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något. Jag tänker att det kan ju vara ord faktiskt vi kan applicera på anden. Anden vars uppgift är att ge oss själva livet. Det är andens uppdrag. Det fungerar ju inte så som vi ibland tänker att anden gör livet mer roligt eller mer meningsfullt eller mer innehållsrikt eller mer mäktigt. Så säger man ju ibland. Och då kan jag undra, mer än vad då? Att säga så att anden gör livet mer, det vore samma sak som att säga att det faktiskt finns liv utanför Gud. Det vill jag betona, att skriften är rätt tydlig att det finns inte något liv utanför Gud. Utan det är anden som ger oss livet. Själva livet. Läs skapelseberättelsen. När Gud tar lera från marken och så formar han detta. Och vad gör Gud sen? Sen blåser Gud sin egen livsande in i den här lerklumpen. Och så blir det liv. Utan anden, inget liv. Det är Bibeln tydlig med. Och jag tänker att andens roll idag är ju densamma in i våra liv. Nämligen att blåsa det eviga livets innehåll i oss. Den mänsklighet som efter syndafallet tappade kontakten med Gud. Blir utestängda ifrån evigheten. Andens roll idag är att på nytt blåsa evigheten in i våra liv. Så utan anden inget liv. Utan anden inget evigt liv. Så tror jag vi får läsa texterna. Anden, säger Paulus, är ett sigill på himmelen. Så i den bemärkelsen så är anden oss given. Och det är ingenting som vi på det sättet ska ta oss om och om och om igen. Utan anden är oss given. Och andens process och hos mänskligheten kan vi väl följa i Bibeln. Andens roll i skapelsen var given, som vi har konstaterat. Och sen får anden i Gamla testamentet någon slags perifer roll där den glimtvis närvarar I evangelierna så blir andens närvaro koncentrerad till en enda person, Jesus Kristus. Och så i och med apostlagärningarna, det Johan var inne på i början av gudstjänsten, så bryter en ny tid in. En ny tid, andens tidsålder, och den bryter med full kraft in i världen genom kyrkan. Och det som gäller i vår tid, tänker jag, idag, det är att anden på samma sätt kommer till oss var och en som han kom till Jesus där i Jordan. Och han förblir hos oss på samma sätt som anden förblev hos Jesus under evangeliernas tid. Hos var och en som tar emot. Hemligheten med Jesu liv, det var att Jesus var beroende av anden. Och det är också varje kristens hemlighet och möjlighet att vara ständigt beroende av anden. Jag säger det där en gång till. Hemligheten i Jesu liv var att han var beroende av anden, och samma hemlighet och möjlighet är oss given, nämligen att ständigt leva i ett beroende av anden. På det området så råder ju, tänker jag ibland, en del begreppsförvirring. Alltså det kristna språket som vi använder oss av, som jag som predikant använder mig av, leder ibland våra tankar åt fel håll. När jag talar om att vi behöver bli fyllda av den heliga ande. Och då tänker vi ungefär som att vi vore ett tomt glas som vi fyller med mjölk. Men saken den är ju att vi inte är ett tomt glas, utan vi är redan ett fyllt glas. Är ni med? Den kristna bekännelsen säger att den människa som tar emot Jesus som sin personliga frälsare i samma stund också får den heliga anden. Peter Halldorf uttrycker det: anden är alltid given men inte alltid mottagen. Anden bor i oss som kallar oss kristna. Alltså är vårt glas redan så fullt det kan bli. Jesus är inne på det här när han säger i den här texten som vi läste att hos den som tror ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Ur hans inre, säger Jesus. Nu spelar det ju egentligen mindre roll hur vi uttrycker oss. Det är inte det viktiga. Bara vi vet vad vi tänker. Uttryck som kom heliga ande, det speglar ju egentligen bara att vi längtar, inte att vi bokstavligen ber anden komma så. För han har ju redan kommit. Och samma sak när vi sjunger att anden ska falla över oss, så det är ett uttryckssätt, och det uttryckssättet och den längtan är ju alltigenom sund. Problemet blir bara ibland när orden får sånt fäste att de blir själva läran. När kunskapen om saken är för låg, så att säga, då lurar oss uttrycken. Därav den här tydliga betoningen i början av min predikan. När jag säger det här med att Mia doftar som en ros och att hon är min klippa, så menar jag absolut ingenting av det jag säger. Det vet både hon och jag. Och ändå menar jag ju varenda ord. För cirka 10 år sedan så fick jag mig en tankeställare på det här området. Det var en alfahelg. Jag jobbar i Sävedalens missionsförsamling. Och under den här helgen så majoriteten av deltagarna var kvinnor i 50-60 års åldern. Och de flesta av de här hade sedan många år varit aktiva i församlingen. Och jag sa i början där av helgen aningslöst i ett bibelstudium att anden är en person. Och det har ni säkert talat om här under helgen. Alltså anden är ingen kraft, utan anden är en person. Att säga så, det var som att släppa lös en bunt utsvultna rottweilers i en köttbutik. Och alla ni som någon gång har varit med och retat upp en bunt damer i 50-60 års ålder vet vad jag talar om. Och vi erbjuder er speciell själavård här efteråt. De här damerna, de hade minsann aldrig hört talas om att anden var en person, aldrig. Och det var ju rent befängt det jag påstod. Och min pastorskollega och jag satt oss med de här damerna för ett ordentligt bibelstudium. Och jag har aldrig heller sett några kasta sig så hungrigt över bibelordet, intresserade som de här damerna. Vi hade ett rejält bibelstudium och till slut trodde de på mig. faktiskt. Det är härligt att Bibeln ibland kan övertyga oss. Men det var den helgen jag förstod att ord som vi sjunger, ord som vi säger, ibland har en förmåga att lura oss när den verkliga kunskapen om hur saker och ting ligger till inte riktigt finns. Men ingen här inne tror att Mia är en klippa. Men alla vet att hon är en. Och alla de här påståendena, sångerna och bönerna om att vi ska få mer av anden, att anden ska falla, att anden ska komma. Alla dessa påståenden, sånger, böner stämmer naturligtvis. Även om de bokstavligen inte stämmer. Min poäng är att anden, denna person, flyttar in i den människa som tar emot Jesus. Och anden flyttar inte in till 20%. Utan med hela sin fullhet. Som om anden bara bodde hos den människan. Som om anden enbart bodde hos mig. Så flyttar anden in. Och det här är det största vi som kristna kan få vara med om. Det här är det i särklass största vi som kristna kan vara med om. Nu går P.O. upp på läktaren. Nu är det fler som reser sig. Anden åker med mig varje morgon på pendeltåget. Anden är med mig varje dag på jobbet. Anden går ständigt med mig i hela sin fullhet. Som om anden bara bodde hos mig. Detta är det största vi som människor kan få vara med om. När livet själv flyttar in i oss. Det eviga livsgnistan som sen bär med in i evigheten. Som det har gjort för Stig och för Daniel och för Erik. Så med den här förförståelsen. Kan vi läsa Jesu ord. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Ur vårt inre, säger Jesus. Det gäller att ha riktningen klar för sig, inte utifrån in utan inifrån ut. Anden ska inte komma utifrån in i oss utan han finns i oss. Och så gäller det för oss att låta anden verka. I oss. Så blir en utgående kraft. Den som anden leder blir alltid till hjälp för andra. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Och du som kan din bibel, du vet att missnöje eller knotskap var ett framträdande tema hos Israels folk under hela deras vandring. På det sättet så är de en bra spegel för oss att spegla oss i. I mer än 400 år så hade folket bett om befrielse ur fångenskapen i Egypten. 400 år. Och så brukar jag ibland ha mag och gnälla över att jag är 40 år och inte har fått sett någon väckelse. Och så hade Gud till slut ingripit. Och på ett mirakulöst sätt befriat folket ur Egypten. Ni kan historien. Och nu kunde de väl inte önska mer. Befrielsen de hade bett om i 400 år hade kommit. Nu skulle väl tacksamheten liksom vara hos dem alltid. Andra Mosebok 15 och 22. Mose lät Israel bryta upp från Sävhavet och de drog upp i tjuröknen. När de hade vandrat i 3 dagar i öknen. Utan att finna vatten kom de till Mara. Men vattnet där kunde de inte dricka eftersom det var bäskt. Det var därför platsen fick namnet Mara. Folket knotade mot Mose och frågade honom, vad ska vi dricka? 3 dagar gick det. Gud gör ett nytt under. Folket får sött vatten att dricka och nu kunde de väl ändå vara nöjda. Men så står det i texten, några dagar senare kommer folket som vanligt till Mose. Och så har de ännu fler klagomål. Mose måste ha varit en man utrustad med ett gudomligt tålamod. Hela menigheten knotade mot Mose och Aaron i öknen och sa, om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten. Där vi satt vid köttgrytorna och det brödet räckte till för alla. Ni har fört oss ut i öknen för att alla vi som är samlade här ska svälta ihjäl. Här är ett folk som vet hur man klagar. Det är inte mycket vi ber om, bara vi kan få lite bröd, säger de. Då blir vi tacksamma. Så Gud gör ett nytt under. Han låter det regna manna från himlen. Och bara ett kapitel senare så kommer man knotandes igen över att man inte har något vatten att dricka. Mitt i ökenvandringen anklagar man Mose och säger att du måste skaffa vatten åt oss. Andra Mosebok 17. Varför har du fört oss ut ur Egypten? Vill du, säger man till Mose, att vi själva och våra barn och vår boskap ska dö av törst? Och här har på något sätt klagovisorna nått sin höjdpunkt. Mose kan inget annat än att vända sig till Gud och fråga, vad ska jag göra? Och Gud svarar, ta din stav. Och så samlar du ihop folket. Och så går du till klippan vid Horeb. Och så slår du på den här klippan. Och så kommer vattnet fram. Mose gör så, vattnet börjar forsa, folket får dricka. Nu skulle väl tacksamheten bestå. Du som läst Bibeln vet att det var ju inte så. Folket hade en tendens att klaga oavsett vad Gud gjorde för dem. Det hjälpte inte vad Gud gjorde, det hjälpte inte vad de fick. Befrielse ur slaveri, gudomlig ledning, budorden, mannat, vattnet, ett hopp. Och ett framtid. Aldrig var de nöjda. Det var aldrig nog. På högtidens sista och största dag ställer sig Jesus och ropar. Det är intressant att Johannes skriver att Jesus ropar. Här var det någonting som behövde höras mitt i lövhydd och högtidens brus. För det var ju den högtiden man firade. Lövhydd och högtiden var den högtid som judarna firade till minne utav ökenvandringen. Under en vecka hade man fest. Under den veckan av fest så mindes man hur folket räddats ut ur Egypten och hur Gud i öknen haft omsorg om dem när de bodde i sina lövhyddor och tält. Man mindes mannat och vattnet som Gud hade gett dem. Under högtidens 7 första dagar så går det varje dag en procession av vitklädda präster till dammen i Siloam. Man har med sig gyllene kärl och så hämtar man vatten och så bär man vattnet till templet. Och så öser man det över brännoffret. Och under hela den här processen så sjunger man ifrån Jesaja en tacksalm. Ja, Gud är min räddning, jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren, han räddade mig. Jublande ska ni ösa vatten ur räddningens källor. Det sjöng man under hela den här processen. Men under den dag när Jesus ställer sig upp, som var den sista och största i högtiden, säger Johannes, Så förekom ingen sån här vattenhämtarprocession av prästerna. Och det var för att tydliggöra att nu hade man kommit in i det förlovade landet. Man betonar att vi inte längre är kvar i öknen. Och man betonar att nu väntade vi på att Messias ska komma. Man väntar på frälsaren. Mitt i allt detta, som alla judar givetvis var fullt medvetna om, ställer sig Jesus upp. Och nej, han viskar inte lite försynt. Utan han ropar, är någon törstig så kom till mig. Alltså effekten måste ju ha varit chockerande tydlig för alla de som hörde hans rop. Just då, på just den platsen, på just den dagen, på just den högtiden så ropar Jesus ut sitt budskap om törst och att han är den som kan släcka den. Ja, det är ju ingen slump att det sker just då. Men säger Jesus, inte längre genom något yttre som kommer in i oss utan med ett vatten som vi ständigt bär med oss i vårt inre. Och det är det som är grejen med att ta emot Jesus. Vi bär ständigt med oss kraften. Och det är det som är grejen med att ta emot Jesus. Vi bär ständigt med oss det levande vattnet. Jesus slår följe med oss. Kraften är inte någonting yttre som kommer till oss vid speciellt gynnsamma tillfällen. Det är någonting som vi ständigt bär med oss. Förkunnaren Frank Mangs, han uttryckte sig att vara kristen är att ha källan inmonterad. En källa inmonterad i våra liv. Vi behöver inte komma till gudstjänst och tänka att anden ska komma till oss och göra något med oss. Det räcker att stå hemma och koka potatis. Anden går alltid med oss. Det finns en härlig missionspredikant. Det finns några sådana. Han heter Torsten Åhman. Och han berättar om hur några goda vänner börjar gräva i trädgården där hemma. Och plötsligt, några decimeter under gräset, så fann man en stenring. Och så grävde man runt där, och på den där stenringen så låg det ett lock. Och när man lyfte på det här locket, som tidigare varit dolt av gräsmattan, så fick de se en brunn full med vatten. De hade inte haft en aning om att den fanns där i trädgården. De hade en dold brunn i sin egen trädgård. Och det är nog en upptäckt som några av oss behöver göra den här dagen. Jag har en brunn i min egen trädgård. I mig så finns en mäktig djup förbindelse med Gud själv. Ett källflöde med andens kraft och närvaro. Ett källflöde att varje dag släppa sig till inför. En kristen människas utmaning på den andliga resan, det är inte att Gud kommer mer till henne. Det är inte möjligt. Gud har kommit till mig så mycket han bara kan. Men att faktiskt låta anden leva sitt liv genom henne, det blir min utmaning. Isak Syrien, någon man för väldigt länge sedan, han uttryckte det så här: anden får näring genom människans bön. Att låta anden få tillgång till mitt liv. I mitt liv finns det en källa som strömmar med levande vatten. Vi behöver inte söka Gud genom häftiga upplevelser, genom mäktiga gudomliga under. För det stora, verkligt viktiga undret bor redan i oss. Gud bor i Patrik Forsling. Är inte det ett under stort nog att prisa Gud för? Gud har slagit följe med oss. Vi bär med oss källan. Och vi kan därför få möta Gud var som helst. Amen. Herre Jesus, tack för att du bor i oss genom din helige ande. Tack för att du går med oss genom din helige ande. Tack för att du hjälper oss, vägleder oss genom din helige ande. Tack för att du lär oss be. Tack för att du lär oss läsa din Bibeln. Tack för att du lär oss att behandla varandra på det sätt som du vill genom din helige ande. Och tack för att du, helige ande, är här, mitt i vår gemenskap, mitt i våra liv. Helige ande, jag ber att du skulle locka oss till att öppna oss mer för dig. Locka oss till att bjuda in dig mer mitt i våra liv. Att inte vi bara bär med dig som en teoretisk kunskap, utan som en levande verklighet. Att du inte bara går med i våra liv som någon slags teori, utan som en lockande, pockande verklighet. Mitt i de bekymmer, mitt i den oro, mitt i den längtan som vi finns i. Tack, helige ande, att du går med oss mitt i allt detta. Amen.